Så kul att se er. Det är väldigt kul och gott att få vara hemma. Det var det första jag hörde när jag kom in. Var det en glad man i blå skjorta som sitter där nere som sa välkommen hem, sa han. Hur känns det nu när du har varit så långt hemifrån så länge? Ja, det är bra. Och så är det ju så, men det är ju fantastiskt när man står här och tittar ut och ser alla underbara människor. Och då tänker jag på det Jesus säger. Och det gör ju du också. Det lät ju precis som att... Ja. När han säger att jag ska bygga min församling. Och när jag tittar ut här idag så inser jag att Gud håller på att bygga sin församling. Och så poppar det upp... Det här är inte predikan. Men så poppar det upp två bibelord som jag tror kan vara en hälsning. Jag hoppas att allt är en hälsning från Gud idag. Givetvis. Men så poppar det upp två bibelord som jag tror att den helige ande bara vill, jag ska säga, droppa så här, lägga här lite på er. Och det är två bibelord som har att göra med att skapa utrymme. För när jag står och tittar ut här så tänker jag, wow, så mycket folk. Och så är det som om, jag har inte hört rösten och jag vet inte ens om det är Gud, men det är som om att jag hör en röst där inne som säger, men jag vill att fler ska komma till det här huset. Ja. Och det vet vi ju alla, det är ju inget unikt det jag säger nu, för det är ju det som är liksom Guds strategi. Men det är ändå, det blir ändå så tydligt för mig när jag står och tittar ut här, jag tänker, wow, Gud, så mycket folk. Och jag kommer ihåg när jag kom här för några år sedan, och då handlar inte detta dugg om mig att det är mer folk. Jag bara konstaterat att när jag kom för några år sedan så var lokalen, allt kunde bara bli bättre. Och det blev det. Och det var betydligt mindre folk. Och så tittar man idag vad som har hänt. Och så samtidigt den här inre rösten, men jag vill att fler. Jag längtar efter att fler ska få komma till mitt hus. Och då är det ett bibelord som när Jesus undervisar sina lärjungar, då visar Jesus på vilken inställning han har till att skapa utrymme. Hur angelägen han är om att skapa utrymme så att människor ska komma in i Guds hus, det vill säga det eviga huset. Och då säger Jesus som så här i Johannes 14. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Och så säger han i vers 3. Och om jag än går och bereder plats för er. Vad Jesus säger tycker jag det är. Jag är så intresserad av att ni ska få plats i huset. Jag är så intresserad av att det ska finnas utrymme i mitt hus för människor. Så jag kommer själv att gå dit och förbereda plats så att det står färdigt när ni kommer. Och då talar Jesus om det eviga riket. Han talar om att vi en dag ska få komma till en plats som vi aldrig ska lämna. Men vi kan komma dit därför att han har skapat förutsättningarna för oss att komma dit. Och då tänker jag, är det inte precis detta som är vår kallelse och uppgift som kyrka, som kristna? Det är att vara som Jesus. Vår uppgift som kyrka på den här jorden är att återspegla Guds, om man säger det låter kanske ett gammalt ord, men Guds sinnelag. Vi ska vara som Jesus. Och är det inte då så att vår uppgift som kyrka, och det är det som jag tror den helige ande vill droppa idag, det är att han vill uppmuntra er och säga, gå hem och tänk efter. Vad kan jag eventuellt flytta på lite i mitt liv? Om det skulle kunna betyda att jag på det sättet skulle kunna skapa utrymme för en människa till att komma in i det här huset. Skulle det finnas utrymme i min kalender för en kaffe en gång i veckan med någon som från och med nu eller framöver behöver lite extra input. En människa som kommer till huset och som behöver uppmärksamhet, kärlek, omtanke. Det tycker jag att jag hör. Någonstans en liten röst som en uppmuntran till en kyrka som är inne i en väldigt god tid. Men där fadern säger, men jag vill att fler ska komma till det här huset. Att skapa utrymmet. Och då är det i Jesaja så står det där, och hoppas jag att det är 55. För annars är jag illa ute. Från 54. Det är kanske ett välkänt bibelord, men det står där i vers 2. Utvidga platsen för din boning. Spänn ut tältdukarna som du bor in under och spar inte. Ty du ska utbreda dig både åt, och så talar han om alla väderstrecken, åt höger och åt vänster. Och detta säger han till en person som ännu inte har fått barn. Texten börjar med, jubla du som inte har fått barn. Okej, varför då? Jo, för du ska få barn. Men förutsättningen för att du ska få barn är att du behöver skapa plats för det livet som är på väg att komma. Och då återigen vill jag bara droppa här idag. Till er som arbetar som ledning i kyrkan. Hur skulle det se ut? Hur skulle kanske våra strukturer behöva ändras åt det positiva hållet för att skapa mer utrymme för liv som är på väg in i kyrkan? Hur många kommande kanske smågruppsledare skulle behövas om för att fler skulle kunna komma in i huset? Hur skulle det se ut på kids om vi fick kanske, hur många barn skulle vi kunna tänka? Ni förstår. Skapa utrymme, skapa utrymme, skapa utrymme. Jesu sinnelag är, jag går bort för att bereda plats. Och han vill att vi ska ha samma sinnelag, att fortsätta med det sinnelaget. Och vi som kyrka, Viskadalkyrkan, vi ska skapa utrymme så att fler får plats i Guds hus. Det var de tankarna som poppade upp här, och du får givetvis nu idissla dem, tugga dem, hoppas du sväljer dem. Annars så, ja. Jag vill läsa en text tillsammans med dig, den kommer att komma upp här på skärmen, ifrån Gamla Testamentet, första kungaboken, den 19 kapitlet, vers 1-18. Första kungaboken, kapitel 19, vers 1-18. Eftersom jag är hemma så kan man ju vara lite så här hemma, eller hur? Det är alltid, det blir lik. Jag hann inte med, du vet, först så möter man då en som säger, vad roligt att se dig. Och sen när man kommer in här så är det ju Pelle igen då, som har uppmuntrandets gåva. Så kommer Lasse med mikrofonen och så är det lite, så här, lite lös och så. Ska vi inte ta och sätta en tejp här? Så att liksom mikrofonen är på plats så att du hörs tydligt när jag talar. Nej, säger Pelle, sätt inte tejpen där, sätt den för munnen istället, sa han. Det är så skönt när man kommer hem och får liksom uppmuntran, eller hur? Så att... Jag kunde inte låta bli Pelle. Jag bara tycker det är så skönt liksom. Gud välsigne dig, men du vet vad jag menar. Första kungaboken 19. Det här är en märklig text kanske. Det är ju en dramatisk text. Ahab berättade för Isabel allt som Elia hade gjort och att han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elia och lät säga, må gudarna straffa mig både nu och i framtiden om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. När Elia fick höra detta bröt han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba i Juda och lämnade där sin tjänare, och själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden och sa, nu är det nog, herre, ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Elia han la sig ner under ginsbusken och somnade. Men ängel rörde vid honom och sa till honom, stig upp och ät. När han såg upp fanns där vid huvudänden ett bröd bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och han drack och han la sig ner igen. Men en ängel rörde vid honom igen för andra gången och sa, stig upp och ät, för annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack, och sedan gick han styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg. Där gick han in i en grotta, och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom, och han sa till honom, vad gör du här, Elia? Han svarade, jag har verkligen ivrat för Herren Gud Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd, och jag är ensam kvar och de försöker ta mitt liv. Herren sa, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Då gick Herren fram där, och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren, men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Och när Elia hörde det så gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom som sa: "Vad gör du här, Elia?" Han svarade: "Jag har verkligen ivrat för Herren Gud. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och de försöker ta mitt liv." Herren sa till honom: "Gå tillbaka igen och ta vägen till Damaskus öken och gå in och smörj Hasael till kung över Aram. Jehu, Nimshis son, ska du smörja till kung över Israel. Elisa, Shaphats son från Abel-Mehola, ska du smörja till profet i ditt ställe." Men jag har lämnat kvar, avslutar Gud och säger, 7000. Jag har lämnat kvar i Israel 7000 män som inte har böjt knä för Baal och inte gett honom hyllningskyss. Det här är ju en, som sagt, den börjar väldigt dramatiskt, den här texten. Och det finns många lager i den här texten. Och jag skulle bara vilja ta den här texten och egentligen sätta ditt och spegla ditt och mitt liv i den här texten. Jag har levt i den ett tag själv och därför så delar jag det jag själv står. Jag vet inte, men det finns säkert, alltså förkunnare är olika, men jag är en sån, jag delar mycket det som jag själv står i. Och förhoppningsvis idag, jag brukar säga nu för tiden att jag kommer inte få predika en bra predikan. Jag brukar börja predika med att säga att jag inte har fått predika en bra predikan. För en bra predikan, vad är en bra predikan? Det beror på den som sitter till höger om dig säger kanske det var en jättebra predikan. Den som sitter till vänster om dig säger det var ingen bra predikan. Så vad är en bra predikan? Så jag brukar säga så här numera. Min ambition idag är inte att predika en bra predikan, utan det är förhoppningsvis att så lite frön. Så frön som du kan ta in i ditt liv. Och kanske inte ens om du vill ta dem, att de ändå har en förmåga. Att du inte orkar ta dem, att du inte kan omfatta dem. Att du kanske är i ett läge där du känner att de fröna ändå kan nå in och landa i ditt hjärta. Och därigenom så börjar någonting att hända. Därför att sådden, så det Jesus talar om, det är Guds levande ord. Och om Guds levande ord bara på något sätt får ett fäste i våra liv så kan fantastiska saker ske. Så jag är inte här för att predika en bra predika. Du får gärna säga efteråt att det var en bra predika, det är helt fint. Men jag är inte här för det, men jag är här för att så frön. Okej. Den här texten känner jag igen mig. Och jag vet att du också gör det. Jag vågar säga det. Du känner igen dig i den här texten. Antingen så gör du det för att det har varit någonting som hände för ett tag sedan. Eller så är det någonting som du kanske är inne i just nu. Men, eller så vet du, nej men det kommer på ett eller annat sätt att hända. Nämligen olika säsonger. Livet består av olika säsonger. Vare sig vi vill det eller ej. Vare sig vi tycker om det eller ej. Jag gnisslar tänder, ska jag villigt erkänna, när jag gick ner i morse och tittade ut. Och så står tempen på noll. Och så snöar det. Och så när jag körde upp hit, då känner jag bara, det här är inte från Gud alltså. Men det är det, säger Gud, för jag har skapat allt. Så att det är ju så, va? Men. Och så kom jag på när jag körde upp hit idag, så passerar jag Halmstad. Och då kommer jag ihåg, för 2 veckor sedan så stannade jag till i Halmstad. Då var det 25 grader. Och jag bara kände, det är gött att leva. Och så sa jag, käre gode Gud, då skulle jag också vilja, men det är inte för hard for the house, men då skulle jag vilja be, låt det vara så här hela vintern, på julafton, 25 grader. Oh, vad skönt det varit. Men så är det ju någonstans som så här att det är olika säsonger. Naturen har sina säsonger, bara sig vi vill det eller ej. Livet har sina säsonger som vi bara får acceptera. Vi föds och vi ligger där. Vi växer till, vi kommer upp i tonårsåldern. Det kanske blir lite omtumlande. Sen är vi inne i, sen kommer kidsen. Och sen kommer man in i en annan fas i livet. Och så får vi bara konstatera att livet har olika säsonger. Mm. Och i de här, det här liksom livets säsonger, så finns det mindre säsonger. Du vet hur det är. Elia är med ganska om en kraftfull svängning i vad det gäller säsong. Bakgrunden till den här texten, eller det som har skett innan den här texten, det är att Elia har stått på ett berg och han har gett en riktig utmaning till dem som tror på en annan gud i det här landet. Och han har sagt ungefär som så här att om er gud är sann, då kommer eld från himlen att komma ner över det här offret som, som ni har satt i ordning. Och då kommer vi att erkänna att er Gud är Gud. Men har han sagt, om det är min Gud som är Gud, då kommer han att låta eld komma ner på det här offret. Och då är det min Gud som är sann Gud. Och det som är intressant är att Elias står själv. Han är ensam mot 800 plus människor. Själv mot 800. Och han har självförtroende. Han har tro. Han är övertygad om att Gud är med honom. Han har liksom medvind i sina segel. Han är inne i en god tid. Profeten är inne i en god tid. Och så talar Bibeln om för oss att de här Baalsprofeterna, de gör allt vad de kan för att påkalla sin Guds uppmärksamhet. Ingenting händer. De blir vansinniga, de går in som det står i ett heligt raseri. De liksom skär sig själva, de åsamkar kroppen smärta, allt för att påkalla sin Guds uppmärksamhet. Och ingenting sker. Elia går fram, häller vatten till och med på det här offret för att ta i ordentligt. Och sen ber han en bön, boom, Gud kommer. Och allt folket säger, det är inte Baal som är Gud. Utan det är Elisas Gud som är Gud. Och hela folket omvänder sig till Gud. Wow, vilken säsong. Vilken medvind. Snacka om att ha framgång i livet. Snacka om att uppleva liksom att det går bra nu. Det går bra nu. Och när vi kommer in i den här texten så står det att Ahab, kung Ahab, berättar för sin fru Isabel, som hon är alltså avgudadyrkerska. Hon har liksom grillat de här Baalsprofeterna. Hon är ju på deras sida. Och när hon hör, säger Bibeln här, vad Elia har varit med om och åsamkat, då blir hon vansinnig. Och lägger ett dödshot på profeten. Hon säger, det ska gå med dig, må gudarna straffa mig både nu och i framtiden, om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med alla profeterna. Med andra ord, enkelt översatt. Profeten Elia kommer under press. Rejäl press. Och jag tycker det är intressant. Och jag gör inte detta för att liksom tycka att Elia inte är bättre än vad han är. Jag bara tycker det är intressant. Att du, om vi säger att det här sker på en måndag. Det står inte, men låt oss säga att det sker på en måndag. Att på måndagen så är du på bergets topp själv mot 800 och du känner tro. Du känner självförtroende. Du känner Gud är med mig. Det här kommer att gå bra. Det här kommer liksom... På tisdagen flyr du för ditt liv för att en människa har sagt något. Det tycker jag är intressant. På måndagen 800 människor som är dina fiender. Och det är inga problem. Inga problem. Du är trygg. Och du känner bara att det här kommer att gå bra. På tisdagen är det en person som uttalar någonting över ditt liv. Och fruktan slår till. Du kommer alltså under press. Och jag tror att du känner igen dig att det är detta som är att vara människa. Det är alltså att ibland så upplever vi press i livet. Det kan vara en andlig press. Jag har varit med om tillfällen när man har tjänat i en församling. Nu reser jag runt och besöker olika församlingar, så jag har med mobiltjänst. Men jag vet vid vissa tillfällen under de här 28 åren där man, och jag vet att det här kan låta märkligt kanske, men det är som att när jag har passerat stadsgränsen och kört in i stan där jag har varit pastor, så är det som att det bara boom, har bara lagt sig. Och man bara, vad är detta? Jag vet ju vad det är, men en väldigt tydlig, konkret press. Du kör ut ur stan och du känner, det går att andas. Du kör in i stan, boom. Vad är det för någonting? Det är den andliga aktiviteten som är ständigt pågående. Vi kan komma under en andlig press. Jag tror att Elia här, han kommer under en andlig press. Alltså Isabel står för någonting mer än en kvinna. Det är en andemakt som konfrontera profeten och gör att han får fruktan. Jag tror att ibland, jag är inte en sån som vill se demoner i varje buske, men de finns definitivt, inte i buskarna, men de finns. Och ibland tror jag att när vi kommer under press så är det inte enbart kanske en själisk, för vi kan komma under själisk press, men ibland är det en demonisk aktivitet som är ute efter att så fruktan och omintetgöra våra liv. Jesus säger att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra. Men jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Så vad Jesus säger är att det finns en andlig värld, det finns en andlig verklighet. Vi ska vara uppmärksamma på den, vi ska vara medvetna om den, men vi ska vara fullt upptagna med honom som ger liv och liv i överflöd. Men profeten kommer under press. Men vi vet hur det kan vara på en arbetsplats, vi kan komma under press socialt. Social press. Man kan liksom hamna i där man liksom tiger, där man inte vågar berätta vad man egentligen tycker och tänker. Därför att vadå? Jo, men man vill ju inte vara utanför. Utan man vill ju vara i. Man vill vara inkluderad. Man vill vara i gänget. Så om du har en annan övertygelse än resten av gruppen så tiger du. Du känner för att om jag öppnar mig på det här, om jag är sårbar med detta, hur ska de ta emot mig? Hur ska de relatera till mig? Hur kommer människor att se på mig då? Så nej, jag tiger istället. Vad gör jag? Jag lider istället för att jag vill inte hamna press. Elia kommer under press. Och han blev rädd. Han blev rädd. Och det som du sa här i början, liksom att jag delar utifrån mitt eget liv. Så sitter du och tänker på, vad är Rickard rädd för? Jag vet inte. Jag hoppas jag blir befriad från det, men ja. Tack för påminnelsen. Att vara rädd, den engelska Merriam-Webster Dictionary definierar ordet rädd på följande sätt. Att bära på en oro för ett icke önskvärt resultat. Det är att vara rädd. Jag har en oro för ett icke önskvärt resultat. I Elias fall så är det icke önskvärda resultatet att han ska dö. Han vill inte förlora sitt liv. Han vill behålla sitt liv. Men han är under press, han har fått fruktan, för han har fått ett dödshot över sitt liv. Han blir rädd för ett icke önskvärt resultat. Och det kan vara så att vi sitter här inne idag just nu och du är rädd. För det finns någonting som hotar dig, det finns en hotbild någonstans. Det finns ett orosmoln någonstans, du har hört någonting, du har sett någonting. Och du är rädd därför att du inte vill ha ett icke önskvärt resultat. Och det kan vara på vilka plan som helst i våra liv. Återigen, alltså, jag tänker som så här. Elia, du, ena dagen står du på berget och nästa dag flyr du. Varför gör du det? Ja, men visst, du är rädd. Okej. Men du är en sån gudsman. Alltså, vi snackar inte om vem som helst, utan vi pratar om en av Bibelns absolut största personligheter. Den här mannen får se och höra enormt mycket. Och han går med Gud starkt. Vad är det som händer? Och jag ska inte försöka mig göra till tolk mer på ett område som jag tänker. Och det är väldigt intressant att Bibeln nämner detta. Kan det vara för att vi behöver höra det gång på gång på gång på gång? Jakob 5:17. Där det står om Elia att han ber till Gud och sen regnar det inte på 3 år. Wow. Jag ber till Gud, låt det sluta, regnar det regnar ännu mer. Alltså det finns ju, nej men alltså, Elia ber till Gud, säger Bibeln, och det regnar inte på 3 år. Och sen står det i sammanhanget där, Elia var en människa som vi. Varför står det där? Jag tror det står där därför att ibland, och Gud visste detta innan vi började läsa Bibeln, att ibland tror jag det finns en sån här omedveten liksom inställning i oss att när vi läser om Bibelns personligheter så är de lite mer än människor. Därför att de får vara med om sådana otroliga saker. Och så kommer det, men jag bor ju i Veddige. Kan jag dela vatten? Han var nog lite mer. Som vi hörde i början, kan jag fråga Gud om det där? Men det är klart, hon frågar Gud om det där i Bibeln. Jo, men hon är väl ändå lite mer kanske. Du kanske aldrig har tänkt så. Och då är det bra. Men jag tror att jag får en känsla bland annat att Gud hade detta i åtanke. Jag ska skriva in där att Elia var en människa som vi. Därför att vi behöver höra det när vi speglar oss själva i alla de stories som den här boken talar om. Och att det som alla dessa är med om i den här boken, det är ingen skillnad på dem och dig. De är också människor. Och jag tänker att kan det vara så att det som står här om Elia också är till för att en människa som du och jag ska förstå och få nytt mod. Att kunde han så kan jag. Elia var en människa som vi. Min fråga av reflektion idag är, till att börja med, vad är det kanske som du är allra mest rädd för nu? Vad är det som i ditt liv som gör att dina tankar, du märker liksom hur du kommer tillbaka till att du tänker på det där hela tiden. Och tänker, jag ska inte tänka på det där nu måste jag fokusera på det här. Och så märker du när du sitter vid datorn att tanken liksom redan är här borta igen. Och så får du ta tanken tillbaka igen och så kommer det, hur går det med jobbet? Kom nu här, tanke, nu kör vi. Hur går det med ekonomin? Hur ska det bli med min framtid? Hur ska det gå för barnen? Hur ska det gå? Hur ska det se? Hur ska det så? Alltså det är någonting som har lagt sig som ett, liksom en blöt heltäckningsmatta över ditt liv. Och du märker att ju mer dina tankar hamnar där, ju mer av fruktan och rädsla är det som bubblar upp. Så vad händer nu? Jo, profeten flyr. Därför att han är rädd. Och det är väl många gånger det vi gör, i stort och smått. Vi flyr. Frågan är ju vad vi flyr till. För Gud säger att du kan fly till mig och det är en god flykt. Men du kan också fly in i någonting annat som inte är bra för dig och det är en dålig flykt. Herren är ett starkt torn. De rättfärdiga rusar dit och tar skydd. Det är en god flykt. Men det finns också en flykt till usla brunnar, säger Bibeln. Så om du går där och dricker där, det kommer inte att bli bra för dig. Det kommer snarare att bryta ner dig ännu mer. Men profeten, han flyr. Han isolerar sig. Det här är intressant. När vi kommer under press, när vi kommer under stress i våra liv, så finns det ibland en risk att isolering lurar runt hörnet. Inte avskildhet, utan isolering. Avskildhet, att ställa sig i avskildhet, det är ju att man säger Gud, här är jag och jag vill liksom, jag vill rikta in mig på dig lite extra. Jag tar 2-3 dagar, liksom stänger ner tvn eller vad jag nu gör och plockar upp den här boken och så läser jag lite mer. Jag stänger av telefonen för jag vill vara i avskildhet så att jag kan höra dig. Men isolering, det är något helt annat. Isolering är när jag stänger dörrar och fönster runt mig och säger nej tack, ingen människa. Och ska det vara människor så ska det vara på långt avstånd. En introvert som jag har det extra påfrestande, jag är mycket mer frestad för jag har så lätt för det här, bara så stänga ut allt och alla, va? Det är så skönt. Men det är att vara isolerad. Och jag tycker det är intressant i den här texten, och det är någonting som vi ska ta vara på. Att när vi går in i säsonger i livet där livet börjar pressa på av olika anledningar, då ska vi inte göra det Elia gör. För det står nämligen att han lämnade sin tjänare. Han lämnade relationerna. Nu lämnar vi det. Vilken timing. Men i alla fall, de lämnar sin tjänare. Han lämnar sin tjänare. Och sen går han en dagsresa till ut i öknen. När han behöver sin tjänare som mest, då lämnar han honom. Vad talar detta om för oss? Hur viktigt det är att se till att vi har relationer. Att det finns någon, åtminstone en i mitt liv, och jag har en sån person och det är väldigt bra, som jag vet att jag kan ringa till och säga vad som helst, håll på att säga hur som helst, utan att behöva tänka, är jag oandlig nu? Eller tycker han nu att jag kanske inte riktigt är kristen? Alltså du förstår, alla de här tankarna, och det är viktigt att ha såna relationer. Elia gör tvärtom. När han kommer under press och flyr, Då lämnar han dem som han behöver allra mest i sitt liv. Och idag så är detta en uppmuntran ifrån Gud till dig. Gör inte det. Stäng inte igen. Dra inte ner rullgardinen för långt. Bomma inte igen för mycket. Utan se till att det finns en öppning i ditt liv. För någon som du mycket väl behöver mer än vad du kanske tror själv. Han flyr. Och när han flyr, då har han inte tankarna i ordning. Och när vi kommer under press och stress ibland, så finns det en frestelse till att vi inte liksom har tankarna i ordning, att attityden blir grumlig. Det är alltså den inre hållningen som styr vår yttre rörelse blir grumlig. Och det jag tycker är intressant med profeten det är, och jag tänker att Gud blir konfunderad. För i ena stunden så flyr Elia för sitt liv. I nästa stund så ber han att Gud ska ta hans liv. Och jag tänker att Gud säger, hur vill du ha det? Du flyr för ditt liv, men du vill att jag ska ta ditt liv. Men är det inte detta som är? Elia är inte själv om detta. Elia är inte själv om detta. Fråga Jeremia, profeten. Han går så långt så att han säger, förbannade den som förmedlade att jag blev född. Han är så trött på allt alla så han liksom slår en lysing över allihop. Förbannade den dagen jag blev född. Förbannade min mor som födde mig. Förbannade den som meddelade att jag hade blivit född. Alltså han öser ut, vad är det då för någonting? För han är under press. Precis som Elia är under press. Attityden är viktig. Den inre hållningen är viktig i tider av press. Att tankarna får vara i ordning. Att det inte ska vara tankar som drar ner ditt värde som människa. Det du betyder för andra. Tankar som liksom vill få dig bort ifrån sanningen. Utan det ska vara tankar som Bibeln säger som får förnyas. I enlighet med Guds ord. För när vi är under press, då kommer fienden att säga, ja, du är inte värd någonting. När vi är under press kommer fienden att säga, sluta gå till kyrkan. När vi är under press så kommer fienden att säga, du, lägg ner det där med Jesus. Det är bara liksom, och så kommer alla de här tankarna som vi försöker prägla vår attityd, som gör att vi beslutar oss för vissa saker. Men när Jesus säger, du är värdefull. Det finns en plan för ditt liv. Jag har lagt min hand på ditt liv. Det finns en riktning för dig. Det är de här sakerna. Och för profeten Elia här så säger han bara, jag vill inte mer. Jag vill inte mer, nu räcker det. Tack och lov att texten slutar annorlunda. Men du kanske är där idag. Vad vet jag? Där du tänker på ett område i ditt liv. Nej, det räcker nu. Jag satsar inte mer där. Jag trodde det var rätt. Nej, jag gör inte det mer. Jag lägger av. Den övertygelsen du har haft på ett område som gäller Gud och så har det inte hänt på det sättet som du har bett om och tänkt. Och så frestas du kanske, nej jag kanske ska sänka garden lite grann. Nej, kanske du inte ska. Men det är därför att du är under press. Någonting har hänt i livet, du är i en säsong. Och därför är det ännu viktigare att den inre hållningen liksom är fräsch och närs av det som är sanningen. Jesus säger att ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Elia lägger sig under en ginsbuske. För han är trött. Mm. Han som ena dagen har stått på bergstoppen. Och sett under och tecken ske. Nu ligger han långt ut i öknen. Under en buske. Helt själv. Totalt slut. Wow, det kan ske mycket i livet. Livet kan vända ganska snabbt. Då är det så fantastiskt. Och det är ju detta som är evangelium, goda nyheter. det är att när han ligger där och snarkar under ginsbusken. Det står inte att han snarkar, men jag tror han gjorde det. Då står det som så här: men en Herrens ängel rörde vid honom. Wow. Mitt ute i öknen, i ensamheten, i isoleringen, i tröttheten, i frustrationen, i desillusioneringen, i alla frågorna. Jag tror han känner sig som världens största loser. Där ute, långt där ute där ingen annan finns, där bestämmer sig himlen för att gå ut. Varför då? Därför att det finns inte en öken, det finns inte en säsong i våra liv, det finns inte en händelse i våra liv där inte Gud är. Det finns ingenting som vi går igenom där inte Gud är. Det finns ingenting som möter oss där inte Gud är. Som vi sjöng för många år sedan i söndagsskolan. Och fast vi inte ser dig eller hör dig. Eller det var kanske till söndagsskolan. Men det var en av de gamla sångerna. Och fast vi inte ser dig eller hör dig kanske. Så är du här just nu. Gud, du är här. I detta rum finns också du. En gammal sång. Och där ligger profeten långt ute. Och himlen bestämmer sig för. Vi ska ut i öknen. Och så ska vi göra så här. För det är det ängeln gör. Stöter honom i sidan. Väcker honom. Och när han slår upp ögonen, och nu börjar förändringen för profeten. Precis som förändringen i mitt liv och i ditt liv sker. När vi öppnar våra ögon därför att himlen besöker oss. Och pekar på någonting som vi behöver. Och när han tittar upp så ser han två saker. Han ser en brödkaka och han ser en kruka med vatten. Det är inte en ny strategi som behövs. Det är inte liksom en ny grej att liksom vispa upp någonting här nu som behövs. Utan det han behöver nu, det är en brödkaka och en kruka med vatten. Och så säger ängeln: Elia, ät nu. Drick nu. Vad är detta en bild på? Ja, men det vet vi ju. Vi hör ju hur Jesus säger till oss idag. Jag är livets bröd. Och här står vin, men bilden, jag är livets vatten. Om du äter av det här brödet så kommer du att få liv. Om du dricker av det här vattnet så kommer du att få liv. Och här ligger profeten totalt slut. Och vad är det himlen säger? Det du behöver nu, Elia, det är vatten och bröd. Ät. Alltså, Jesus kommer till honom bostavligen och säger, vad du behöver nu, det är mig själv. Du behöver inte i första hand lösningen på det problemet eller veta hur det ska räta ut sig eller hur det kommer att gå där borta med dem, den eller till och med dig själv. Utan det viktigaste för dig nu är att du äter och det är att du dricker. För när du gör det, då händer någonting, det vet vi allihop. Går vi utan mat för länge, vi blir irriterade, vi blir desillusionerade, vi blir trötta i tanken, vi blir inte klara i sikten och det blir bara allmänt jobbigt. Och så äter vi och så känner vi efter ett tag, nu har jag liksom ny skärpa igen. Kraften kommer tillbaka. Förmågan att se och tänka kommer tillbaka. Och detta vet Gud. Så till en trött och frustrerad profet så säger han, vad du behöver nu. Du behöver äta brödet och du behöver dricka vattnet så du får tillbaka livet och energin. Men Gud, hur går det med mitt arbete? Ät och drick, säger Gud. Ja, men hur går det med barnen? Ät och drick. Här är vatten, här är bröd. Ät och drick. Ja, men hur blir det med karriären? Ät och drick. Ja, men hur går det för mig? Är kalendern fylld nästa år? Alltså, om jag nu tar mig själv. Ät och drick, Rickard. Vad du behöver är mig. Du behöver inte några nya kontakter. Du behöver mig, Rickard. Ja, men hur ska det gå med Vilma och hennes liksom situation? Ät och drick. Du behöver, Vilma behöver, John behöver, Helene behöver mig. Jag vet att detta är självklara saker. Jag säger som Petrus i sitt brev. Det jag kommer till er idag med är inget nytt. Utan jag påminner er om det som ni redan vet. Ola företaget. Det finns säkert jättemycket där, tänker jag, av tankar och oj, oj, oj. Och så säger himlen idag, ät och drick. Och när vi äter och dricker, då blir tanken klar. Då kan tankarna börja liksom sorteras upp. Blicken blir klar, vi börjar se. Wow. Elia, ät och drick. Och så vet vi hur det är ibland i livet, att vissa saker löser sig ganska snabbt. Men ibland är det så också att vi är inne i någonting. Det kan vara en vana i våra liv. Det kan vara en tanke i våra liv. Det kan vara en livssituation på något sätt som inte går så här, utan det tar liksom lite tid. Och det tycker jag texten visar på. För det står att Elia, han reser sig inte upp med en gång och säger bara, fixat och klart! Utan det står att han lägger sig ner igen och somnar. Vad är det en bild på? Jo, på att ibland så tar det lite tid. Det vi absolut inte vill att saker ska ta tid. Jag tycker detta är en bild på när han somnar igen, så säger inte himlen, okej, då får det vara så, vi gav honom en chans. Han tog inte den. Han trodde inte tillräckligt. Han var inte riktigt med på bettet. Nej, utan då kommer ängeln igen och gör samma sak. Varför då? Därför att Gud är för oss. Satt med en kille för många år sedan, som jag kommer inte ihåg vad det gäller. Spelar ingen roll, men han sa som så här. Alltså, jag klarar inte att leva mitt liv på ett annorlunda sätt. Det är den här, jag har det här området i mitt liv och jag är så fast i det så jag kommer aldrig att komma ur det. Ja, men Jesus vill sätta dig fri. Du kan leva ett annat liv. Ja, det är... Ja, men okej. Okay. Men kan du tänka dig en vecka? Tänk en vecka. Kan du tänka, ska vi ha tro för en vecka att ditt liv kan se annorlunda ut? En vecka? Det är för lång tid, sa han. Okej. Okay. 3 dagar? Nej. Nej. 1 dag då? Nej, det går inte. Jag är fast. Okej. Okay. Kan du tänka dig till ikväll då? Kan du tänka dig att du lever ett annorlunda liv fram till kvällen? Det här var på förmiddagen som vi pratade. Kan du tänka dig att du lever ett annorlunda liv fram till kväll? Mm, och nu märker man att nu börjar han och... Okej. Okay. Eftermiddag. Eftermiddag, ja. Okej, okay, så fram till lunch. Kan du leva ett annorlunda liv där du inte... är där i den vanan fram till lunch. Det är 3 timmar dit. Och då såg man hur han bara fick, då glimmade till. Så sa han, ja, det kan jag. Grattis, sa jag. Det är ju fantastiskt. Tänk att du ska leva ett annat liv i 3 timmar. Ett helt annat liv i 3 timmar. Och vet du vad vi ska göra när klockan slår 12? Ska vi ta 3 timmar till? Och när klockan slår 3 så tar vi 3 timmar till. Och du vet, 3 timmar plus 3 timmar plus 3 timmar plus 3 timmar plus 3 timmar. Det blir ganska många timmar som snart har blivit en vecka och som snart har blivit en månad och som snart har blivit år. Himlen vet att vi ibland behöver en push till. Om du har tro för 3 timmar, kör dem. Tänk inte, varför har jag inte tro för hela livet? Tänk 3 timmar. Gud kan göra något fantastiskt på 3 timmar. Amen. Den rättfärdige faller 7 gånger och reser sig upp igen. Vad är detta? Alltså, Gud är en Gud av nya starter. Gud ger ny start hela tiden. Och profeten får vara med om detta. Okej, okay, det sista. För nu börjar saker vända för profeten. Ångesten börjar släppa, frustrationen börjar släppa, tröttheten börjar släppa. Och så säger Gud till honom, vad du behöver nu, Elia, det är att du behöver se mig igen. Så Gud säger, jag tycker det är en bra bild när Gud säger så här, gå ut och ställ dig på toppen på berget. Och spana efter mig. Vad är det vi behöver i våra liv? Vi behöver spana efter Gud. Det är en bild. Att leva där i ett tillstånd, precis som den här profeten, när han ställer sig och gör sig i ordning. Och jag ser som att han står och tittar som så här. När kommer Gud? Var är han någonstans? Att det där är en väldigt bra livshållning för hela livet. Att leva där på den positionen där jag väntar på Gud. Där jag ställer mig i ordning att möta Gud. Och det kan vara den där 2 minuterna på morgonen innan du tar bussen till jobbet. Du sätter dig ner i fåtöljen och så sitter du där. Att det är din bergstopp. Bilen på väg till jobbet kan vara din bergstopp. Sätter på lite lovsång eller vad det nu är. Och så sitter du där i bilen och så är du på din bergstopp. Och så är det du och Gud. Vägen ut ur press och stress, ur tuffa säsonger i livet, när livet trycker på och vi inte riktigt vet hur vi ska få ordning på saker och ting, då behöver vi göra så här. Och så säger vi: Gud, jag spanar efter dig. Jag vill höra dig tala. Jag behöver din närhet mer än någonting annat. Elia möter Gud därför att Gud gör sig tillgänglig. Det är Gud som tar initiativet. Gå ut och ställ dig så kommer jag att möta dig. Och Gud säger till dig idag: gå ut och ställ dig. Jag vill möta dig. För den situationen som du är i just nu. Och sen kommer liksom den här i slutet av den här texten, så kommer den här ordern igen från Gud när han säger: Elia, du är inte klar med ditt liv. Karmelupplevelsen är inte det sista du var med om, utan jag har nya utmaningar för dig. Nu ska du gå och smörja nästa kung, och du ska smörja nästa profet, och du ska göra det här och du ska göra det här. Och jag vill säga till dig idag, oavsett hur ditt liv ser ut, himlen har mer på sin agenda för dig. Det finns fler uppdrag för dig. Kanske kommer att se annorlunda ut, kanske inte likna det du hade innan, men definitivt så har himlen fler uppdrag för dig. Och som jag sa i början, fler uppdrag för den här kyrkan. Livet har olika säsonger. Och precis som för Elia så är det med oss. Att det kan svänga ganska snabbt. Men lärdomen vi kan ta med oss från den här texten idag är: låt oss se till att fly in i det som är uppbyggligt när livet pressar på. 2. Låt oss vara noga med relationer, att vi inte isolerar oss. 3. Låt oss bevara det inre livet så att det är hälsosamt. Att vi inte tillåter en negativ attityd forma vårt inre liv, utan att det som är vårt inre liv får hålla starkt genom Guds ord, genom bönen och genom gemenskapen. Okay. Det var preachingen idag. All right. Halleluja. Ska vi, Ola, du lägger på en ljudmatta där bak, så blir det ju så saligt på något sätt. Och så ska vi, jag ska lämna över, alldeles strax så ska vi få vara med om det som profeten var med om. Ät och drick. Det behöver du. Herre, jag tackar dig för att du är här idag. Tack helige ande för att där du är, där är det frihet. Tack att i gemenskapen med dig, Herre, så kan vi få förvandlas. Vi kan få ny kraft, ny energi. Vi kan få rätt sida på perspektiv. Herre, vi tackar dig för att du kommer till oss idag. Halleluja. För några veckor sedan så, när jag var i Finland, så var det, hade jag en god väns vän på mötet. Och den här kvinnan, hon är inte troende, och hon var med på mötet. Och precis innan mötet tar slut så ger jag tecken åt henne så att vi går ut lite innan det slutar. Och när vi går ner för trapporna, då ser jag hur tårarna rinner på henne. Och så kommer vi ut utanför kyrkan och det är en fantastisk solig dag. Då tar hon handen för pannan och så säger hon bara oj, oj, oj. Så. Oj, 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 oj. Och överanalytisk som jag är så säger jag oj, var det så illa? Jag har också predikat nämligen så jag var på väg och frågade var den så? Oh. Nej, sa hon. Jag var förberedd på att jag skulle liksom, för jag är inte van vid sånt här, sa hon. Jag är inte van vid sådana här möten. Jag är inte van vid det här. Så jag var förberedd på att jag skulle liksom, wow. Och tårarna rinner. Och så tar hon sig för pannan igen och säger oj, 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 oj. Och så kommer något av det mest fina jag har hört på länge. Då säger hon så här. På min fråga, men vad var det du upplevde då? Då säger hon så här. Jag tror aldrig jag har känt mig så mycket människa. Som nu. Jag har aldrig känt, oj sa hon, vad jag kände mig mänsklig. Och då var jag på väg att predika en predikan till för henne, men det gjorde jag inte. Utan då sa jag, jag ska inte säga någonting mer. Utan nu ska du gå hem och fundera på allt det här. Men jag har haft med mig detta, oj vad jag känner mig mänsklig. Och så tänker jag, det var ju därför Jesus kom. Jesus kom för människor som vågar vara människor och acceptera sin mänsklighet. Och till dem som är människor och vågar säga precis som det är. Att våga lyfta fram, detta är mitt liv. Detta är den jag är. Detta är den människa jag är. Till de människorna säger Jesus, ät och drick. Och du kommer få uppleva att någonting sker i ditt liv. Någon kommer att röra vid din mänsklighet så att du kan fullt ut bli den människan som du är skapad till att vara. Så sitter du här idag och känner dig mänsklig, då är du på rätt plats. Och det finns inget finare man kan vara än människa. Bordet är dukat, men varsågod.